Sidan 145. Kapitel 7. Ekologi. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna förklara samband i ekosystem med hjälp av näringskedjor och andra modeller. Beskriva några ämnens kretslopp i naturen. Berätta vad en population är och vad som påverkar dess storlek. Undersöka och beskriva ekosystem som till exempel skog, sjö och hav. Beskriva exempel på hur människan påverkar olika ekosystem. Bildtext. Fundera. Varför är det viktigt att bevara urskogar? Sidan 146. Samband i biosfären. Det finns fåglar som kan flyga en mil över havsytan, det vill säga högre än världens högsta berg. Där är det kallt och svårt att andas in tillräckligt med syre på grund av att luften är tunn. På några ställen är havet djupare än en mil. Även så långt ner under havsytan finns fiskar och andra djur. Där lever de i totalt mörker och under mycket högt tryck från det omgivande vattnet. Bakterier kan vara väldigt tåliga. Det finns bakterier på de allra högsta bergstopparna och på de djupaste havsbottnarna. Dessutom lever det bakterier i vattenfyllda sprickor flera kilometer ner i berggrunden. Det område på jorden som innehåller liv kallas biosfären. Trots att biosfären är cirka 2 mil hög, från de högst flygande fåglarna till de djupast simmande fiskarna, är den mycket tunn i förhållande till jordens storlek. Om jorden vore lika liten som ett äpple skulle biosfären inte vara tjockare än äpplets skal. Livet och miljön. Levande varelser påverkar i hög grad förhållandena i biosfären. Vi har till exempel nämnt att luftens innehåll påverkas av cellandning och fotosyntes. Till och med berggrunden påverkas av livet. I den finns bland annat kalksten som har bildats av skal och skelett från djur som levde för miljontals år sedan. Vitmossa och andra växter kan föröka sig i sjöar så att dessa växer igen och blir kärr. Träd är viktiga vindskydd och de ger marken skugga. Bakterier i till exempel syrefattiga havsbottnar kan förgifta sin omgivning. Vi måste även nämna människan bland alla dessa exempel. Människan är den art som påverkar miljön allra mest. Bildtext. Om vi förminskar jorden till den här storleken är utrymmet där det finns liv ut med jordens yta bara 0,1 mm högt. Sidan 147. Det finns många så kallade miljöfaktorer som levande varelser både påverkar och påverkas av. Luftens innehåll, berggrundens sammansättning, vindar, ljus, temperatur, nederbörd, giftiga ämnen och tillgång på närsalter är exempel på sådana miljöfaktorer. Ekologi. Levande varelser är beroende av miljöfaktorer men också av varandra. Ekologi handlar om alla dessa samband i naturen. Det är läran om hur levande varelser påverkar varandra och om samspel mellan levande varelser och miljöfaktorer. Ekosystem. När biologer ska studera sambanden mellan levande varelser och deras miljö brukar de välja ut bestämda områden. Ett sådant område kallas ekosystem. Det kan till exempel vara en skog, en äng, en havsstrand, ett korallrev eller en sjö. Ett ekosystem kan vara väldigt litet. Man kan till exempel begränsa undersökningen av livet och miljön till en stubbe eller ett akvarium. Det går även att se hela jorden som ett enda ekosystem. Bildtext. En sjö kan ses som ett ekosystem. Där fiskar hägen i skydd av vassen. När vattnet fryser på vintern kan det dock bli svårt att hitta mat. Sidan 148. Ekosystemets innehåll. Alla växter eller djur som tillhör samma art inom ett ekosystem bildar tillsammans en population. Man talar till exempel om vasspopulationen i en sjö, harpopulationen i en skog eller maskpopulationen i en park. De olika växtpopulationerna inom ett ekosystem bildar tillsammans ett växtsamhälle. På samma sätt omfattar ett djursamhälle alla ekosystemets djurpopulationer. Förutom växter och djur finns det svampar och bakterier i ett ekosystem. Många av dessa är viktiga nedbrytare. Det innebär att de lever på döda växter och djur. På så sätt bryts dessa ner till allt mindre delar som till sist blir jord. Nu kan vi göra en förenklad sammanfattning av ekosystemets innehåll. Det består av ett växtsamhälle, ett djursamhälle, nedbrytare samt av flera olika miljöfaktorer. Bildtext fördelad på 4 bilder. Ekosystem. Växtsamhälle. Population, population. Djursamhälle. Population, population. Nedbrytare. Svampar, bakterier. Miljöfaktorer. Ljus, temperatur, vind, nederbörd, berggrund, närsalter, pH-värde med mera. Sidan 149. Klimatet påverkar livet. Ljus, temperatur, vindar och nederbörd är miljöfaktorer som tillhör klimatet. Dessa har stor betydelse för växter och djur. Ljus och temperatur. Ljus är en förutsättning för växters fotosyntes. Under fotosyntesen bildas näring och syre som även djuren är beroende av. Dessutom omvandlas solens ljusenergi till värme när den träffar jordytan. Ljuset från solen är alltså avgörande för temperaturen på jorden. Mer om detta på sidan 160. Temperaturen är viktig för alla levande varelser. Det beror bland annat på att celler kan frysa sönder vid minusgrader och på att proteinmolekyler lätt ändrar form och förstörs om de blir varmare än 45 grader. Vi har redan nämnt att växelvarma djur är långsamma i kallt väder och att de måste övervintra på frostfria ställen. Växter brukar sluta växa om dygnets medeltemperatur blir lägre än plus 5 grader. Eftersom växter inte kan utnyttja fruset vatten kan kyla även medföra vattenbrist. Vind. Vinden för bort värme och vattenånga från blad och kroppsytor. På så sätt kan den orsaka såväl nedkylning som uttorkning. Fåglar har fjädrar och däggdjur har päls för att behålla varm luft närmast huden. Växter som är anpassade till blåsiga platser kan vara ludna eller försedda med läderartade blad. De senare har ett yttre vaxskikt som skydd mot avdunstning. Det är också vanligt att vindpinade växter är låga och har ett krypande växtsätt. Nederbörd. Nederbörd är viktig eftersom allt liv är beroende av vatten. De nederbördsrika regnskogarna tillhör jordens mest artrika ekosystem. Färre arter har lyckats anpassa sig till torra ökenområden. Bildtext. Backsippan blommar tidigt på våren i öppet landskap. Där kan den behöva päls som skydd mot vinden. Sidan 150. Mikroklimat. Temperaturen, vinden och luftfuktigheten kan variera mycket inom ett litet område. På en torr och solig plats i en skogsglänta kan det vara 20 grader varmare än bland blåbärs, ris och fuktig mossa strax intill. Man talar om mikroklimat när man beskriver klimatskillnader inom så små områden. På vintern har mikroklimatet under snön stor betydelse för växter och djur. Genom att gräs och ris hindrar snöflingorna att packas närmast markytan bildas ett fritt utrymme där djuren kan röra sig. I detta utrymme mellan snön och marken är det vindstilla och någon plusgrad även under mycket kalla vinterdagar. Detta ökar möjligheterna för bland annat sorkar, möss och näbbmöss att överleva vintern. Naturens vägvisare. Mitt på dagen står solen i söder. Därför är det varmare och ljusare på södra sidan av träden i en skog än på nordsidan. Detta påverkar många av skogens invånare. Lavar som lever på träd växer kraftigast på stammarnas sydsidor. Där bygger även myrorna sina stackar. Dessutom brukar trädens grenar växa kraftigast åt söder. Alla dessa tecken är till hjälp när du ska hitta rätt i skogen. Genom att studera naturen kan du bestämma väderstrecken även när det är mulet. Bildtext. Stackmyrorna brukar bygga sina stackar där det är varmast, det vill säga på trädens sydsidor. sidan 151. Marken påverkar livet. Berg och jordarter påverkar bland annat vilka växter som kan trivas i ett ekosystem. Därför behöver även biologer kunskaper i geologi, läran om jordklotets byggnad. Olika sorters bergarter. Jorden har ytterst en fast jordskorpa som är 7-70 km tjock. Den är tunnast under haven och tjockast där det finns höga berg. Jordskorpan består av olika sorters bergarter. Under jordskorpan finns magma som består av smält bergmaterial. Det är magma som väller upp till jordytan vid vulkanutbrott och som då kallas lava. När magma svalnar och stelnar bildas magmabergarter som till exempel basalt, diabas och granit. Bergarter kan även bildas av partiklar som först sjunker och lagras på havsbottnar. Man säger att partiklarna sedimenterar och bergarterna kallas sedimentära bergarter. Partiklarna kan komma från land i form av lera och sand som floderna spolar ut i havet. De kan också bestå av kalkskal från plankton och större djur som levt i vattnet. Efter mycket lång tid sammanpressas djupt liggande partiklar till bergarter. Det blir lerskiffer, sandsten eller kalksten beroende på ursprunget. Genom landhöjningar och genom att havsytans nivå ändras kan havsbottnar förvandlas till land. Öland, Gotland och delar av Skåne är exempel på land som har varit havsbotten och som nu täcks av sedimentära bergarter. Med tiden kan både vulkaniska och sedimentära bergarter förändras av det höga trycket och värmen nere i jordskorpan. På så sätt bildas omvandlade bergarter som till exempel gnejs. Sveriges vanligaste bergarter är granit och gnejs. De bildades för över 600 miljoner år sedan och kallas ibland för urberg. Övre bildtext. Här bildades den mörka bergarten diabas när magma stelnade i en spricka i urberget. Övre mittenbildtext. Granit bildas då magma svalnar och stelnar långsamt på stort djup i berggrunden. Nedre mittenbildtext. Sedimentära bergarter kan innehålla fossil. Bilden visar kalksten med spår från havslevande djur. Nedre bildtext. Gnejs är mer eller mindre randig, annars liknar den granit. Sidan 152. Från bergart till jordart. Sverige har täckts av inlandsis vid flera tillfällen. Den senaste istiden började för cirka 80 000 år sedan och slutade för cirka 10 000 år sedan. Som mest var inlandsisen 3 km hög. Den bildades högt upp i bergen i norra Sverige och gled sedan söderut. När den tunga isen rörde sig över landskapet bröt den loss och smulade sönder delar av berggrunden. Så bildades jordarten morän. Förenklat kan man beskriva en jordart som söndersmulat berg. Morän innehåller en blandning av stenar, grus, sand och nästan osynliga korn av lera. Eftersom den innehåller alla dessa kornstorlekar säger man att morän är en osorterad jordart. När morän påverkas av vågorna vid en strand eller av vattnet i en bäck sköljs lätt de minsta partiklarna som till exempel sand och lerkornen bort. Med tiden sjunker dessa till botten ute i sjöar eller i havet. På så sätt bildas sorterade jordarter som innehåller nästan bara sand eller lera. En mycket stor del av Sveriges yta täcks av morän. Denna mark är inte speciellt bördig och lämpar sig bäst för skogsbruk. Före detta sjö- och havsbottnar med mycket lera är däremot bördiga och används ofta till jordbruk. Leran är bland annat bra på att hålla kvar vatten och torkar inte så lätt. Bildtext. Morän är en blandning av bland annat stenar, grus, sand och lera. Tack vare istiden finns det mycket morän i Sverige. Sidan 153. Marken och växterna. Växter påverkas inte bara av kornstorlekarna i en jordart. Kornens ursprung har också betydelse. Kommer de från urberg av granit eller gnejs är ofta marken fattig på närsalter och har lågt pH, i lika med sura egenskaper, se sidan 174. På sådan mark sprider sig mindre krävande växter som till exempel lingon, ljung och gräset kruståtel. En jordart som har bildats av bergarten kalksten har däremot högt pH, är lika med basiska egenskaper och den brukar vara rik på närsalter. Det gynnar krävande växter som till exempel blåsippor och orkidéer. Man brukar säga att marken är näringsrik om den har mycket närsalter. Vänster bildtext. Gräset kruståtel avslöjar att marken är fattig på närsalter och har lågt pH. Höger bildtext. Blåsippor avslöjar att marken är rik på närsalter och har högt pH.